Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi säger väl avsnitt 553 så att ingen ska bli missnöjd där hemma. Och Manne heter du och Nisse heter jag. Vi har gjort det här ett tag.
Som vanligt.
Och alla som lyssnar känner ju till principen. Vi pratar lite i en 45-50 minuter någonting och sen så hörs vi nästa vecka helt enkelt.
Så brukar det gå till. Jag måste berätta att jag var med om en poliskontroll.
Fan vad spännande.
Minns du Jonas Gardell-skämtet om det?
Man vet att man är gammal
ja, när man ser en poliskontroll. Typ. Det var ganska svagt.
Nej, alltså det är så här. Man vet att man är gammal när man känner sig lugnad när man ser en polis. Typ.
Mm. Det är inte jättekul.
Nej, okej.
Nej, men... Jag kände mig, jag vet inte hur jag kände mig. Du får säga vad du tycker att det verkar som.
Ska jag säga hur jag kände dig?
Ja, du får säga hur jag framstår i den här situationen.
Otroligt jag-svag person.
Ja, jag har ingen åsikt om hur jag var här. Men jag körde i Bredäng på väg hem mot mig. På Bredängsvägen heter den. Och sen så var det en konstapel som höll upp handen mot mig. Som att han stoppade mig. Och då bromsade jag in. Och sen så vinkade han typ så här, typ kör förbi.
Jaha.
Och då tänkte jag att jag har ju så himla ståndsmässig bil nu och så där. Jag var ganska typ välrakad. Jag tänkte så här, fan vad dåligt. Han ville bara kolla ifall jag var en invandrare.
Det var din första tanke.
Ja, precis. Jag blev racial profilad fast åt andra hållet liksom. Mm. Att jag var för vit och medelålders för att ha begått något brott.
Mm.
I och för sig den här polismannen själv hade väl något slags påbrå. Men jag tänkte ändå så.
Mm.
Att jag kom loss på racial profiling.
Det var väl en onkel Tom-polis?
Ja, exakt. Så jag
många tankar du fick snabbt i huvudet.
Mm. Mm. Jag är snabb.
Ja.
Alltså tänkte jag lite på det. Jag hade ju bara då, från poliskontrollen hem till mig hade jag väl 350 meter kanske.
Ja.
Så jag tänkte på det där och sen så tittade jag i backspegeln precis när jag skulle svänga in till mitt hem.
Mm.
Och då såg jag att det var någon med sirener bakom mig.
Mm-hmm.
Och tänkte jag, helvete vad de håller på här nu. Mm. Och så försökte jag vika åt sidan, men sen så kunde jag, för att släppa fram polisbilen. Mm. Men sen kunde jag liksom inte göra det för att jag skulle ändå göra med sista svängen in på min egen gata.
Mm.
Så att det var den, liksom den genaste manövern jag kunde var att göra det jag ändå skulle gjort, nämligen svänga på min gata.
Just
men
det.
Då följde polisen in på, med in på min gata.
Ja, du bara, fan, har det hänt någonting? Vad heter din granne där som du brukar springa med?
Ola.
Ja, du
men han
tänka,
bor inte på den här gatan, utan han bor på... Nej.
Okay.
Men så tyckte jag att, eller då tänkte jag att de kanske ville mig någonting. Och så sa han när jag gick ut i bilen, varför stannade du inte för?
Uh-huh.
Och då hade de, så här förstod jag då att det hade varit att, eller för han berättade då att han hade försökt stoppa mig.
Mm.
Och det var en poliskontroll, så att han var bara så här, stod på vägen och visade, var andra poliser längre bort.
Mm.
Och han pekade, du ska åka in dit till mina kollegor
mm.
och blåsa i mätare och visa körkort och sånt där.
Just det.
Och då bara brände jag vidare. Men jag trodde han menade, kör runt, du är för vit och medelålders.
Ja.
Så det var, jag tänkte att det, handen betydde, du är för vit och medelålders, är för fin bil, stick
ja.
Vidare.
Ja.
Här har du inget att göra.
Ja.
Men han menade bara, åk in till mina kollegor.
Ja,
och så sa jag det här och han bara, ja.
Sa du där med vit och medelålders? Hela den harangen.
Nej,
och att han var
inte.
En onkel Tom-polis.
Ja, exakt. Ja. Nej, men däremot så sa det första jag sa var, han var, kom här och visa körkortet. Så sa jag, måste bara hämta min bebis. Och så behöver du gå runt bilen och hämta min bebis.
Och han bara,
lägg dig på marken!
Lägg dig ner! Exakt. Så hämtade jag min bebis och så sa han var så här helt så här förundrad bara, ingen har någonsin missuppfattat mina handsignaler för det.
Du bara, du har inte träffat mig förut.
Så,
ja, men...
så alltså det var väldigt skakande. För det som var mest skakande var ju att alltså man kör ju rätt dåligt någonstans om man inte kollar i backspegeln en enda gång på 350 meter.
Ja. Ja,
och märker att man har sirener där bakom.
Mm. Ja, men...
Inte sirener utan med ljus. Vet du det?
Men tyckte han att du var en lustig prick? Eller blev det liksom lite konstigt? Men förstår du hur liksom var... Hur blev
han tyckte
det?
Först... Alltså han var typ nästan lite skakad. Typ så här. Hur har han liksom the nerve att göra så här? Men sen så tyckte han bara... Han var så här, det är lugnt. Så här, vi har inget otalt med varandra. Typ så här. Jag fattar att... Men det satt långt in, alltså det
du
var,
bara,
du, såhär, det du,
och då var det du så här push it bara, vadå, du har inget otalt med mig kanske, men jag har jävla massa otalt med dig, ska jag jävligt klart för dig.
Fan,
jag ska hämta min familj, jag har en fucking bebis här.
Ja. Nej, det var en jävla märklig situation. Det var tur att jag för en gångs skull hade körkort och en bil som inte hade körförbud.
Mm.
Ja, det brukar jag. Jag brukar köra utan körkort, alltså länge gjorde jag det,
ja, det
och i bilar utan som jag inte får köra med.
Ja. Men du var ju
det var bara flax.
Men du var ju nykter i alla fall, det var ju bra.
Jag var rimligt nykter i alla fall.
Men var det här din första poliskontroll?
Mm, någonsin.
Ja, för det är det som är sjukt. Jag
det gick ju bra ändå.
Jag har haft körkort sedan 2000. Ja, sedan 2000, det är 23 år.
Mm.
Jag har inte varit med om en enda poliskontroll i hela mitt liv.
Det är sjukt.
Det är ganska konstigt, eller hur?
Men alltså, de vet ju, när de ser det, det skulle bli jobbigt. Alltså, det är så här...
Nej, men,
det är för stor grej.
Men jag har liksom aldrig ens kört förbi.
Det är för många promille.
Men jag har inte ens kört förbi någon liksom. Alltså det är inte
Nej.
Så här som att jag har kört förbi och inte blivit invinkad, utan det är bara så här, jag har aldrig varit med om en.
Nej, jag har, det här var första gången för mig också.
Men det kan
det,
väl
och
vara,
det gick ju jävligt dåligt.
Ja, men det kan väl vara också att man kanske inte kör just de där tiderna när de brukar ha kontroller. Jag
det kan
kör
väl ha när fan som helst.
Ja, fast det brukar väl vara ändå. Alltså som jag har förstått det, så är det väl lite så här att polisen gör ju, dels så kan de ju göra såna här nykterhetskontroller i samband med högtider, typ att de står på midsommardagen och sådär. Men sen är det väl ganska mycket också att, som jag förstod i alla fall för några år sedan, var det mycket skriverier om att det var att de skulle fylla olika kvoter, så då kunde de ju liksom stå, du vet, på i rusningstid och stoppa bilar bara för att de skulle stoppa ett visst antal, att de hade någon kvot de skulle fylla. Och jag kör ju aldrig bil i rusningstid. Nu för tiden tänker man ju i och för sig, när jag kör bil varje dag runt om i stan, så borde man ju snart vara med om någonting.
Ja.
Man ser ju ganska ofta hur bilar snarlika de som jag kör med blir stoppade av poliser, för att de kör väl som biltjuvar många. Och jag försöker ju verkligen, jag har ju lugnat ner mig nu, men jag fick ju så mycket p-böter i början, så att det slutade med att jag direkt swishade Henke som äger firman när jag fick en p-bot, för att jag tyckte det var så pinsamt. Eller så, alltså jag fick väl kanske 4 p-böter på, alltså de första typ 4 veckorna, och efter tredje så då ringde han upp mig och bara, hörru du, det här är liksom inte okej. Det är liksom ingen annan som får några p-böter, typ, vad håller på med? Det var ju så jävla pinsamt.
Varför fick du det? Varför ställde sig andra så mycket bättre än du?
Nej, men jag tror att jag...
Finns det ingen lastplatser?
Nej, men jo, men det första p-boten var ju bara otur. För att det var... Då hade jag missat bara. Jag bara ställde mig där jag brukar när arbetsdagen är slut. Men då visade det sig att det är städdag natten mellan onsdag och torsdag. Och jag hade inte tänkt på det.
Men då, hur stod vi på skylten?
Jo, men alltså, när man bara har ställt sig någonstans, då tänkte ju inte jag på det.
Jag
alltså, och då var det ju så här helt okej. Okay. Så bara, oj, nej, vi glömde att säga det. Det är städdag här på onsdag till torsdag, så då måste man stå nere på Krukmakargatan typ. Så den var väl okej. Okay. Men sen så fick jag en några dagar senare, och det var ju, då hade jag ju... Just det kan vara lite temat, lite utbrott jag har fått. För då fick jag ett riktigt utbrott på en p-vakt. För då stod jag på Torkel Knutssonsgatan, alltså i böjen nere vid Münchenbryggeriet. När man kommer upp från Södermälla strand så finns det ett nyöppnat ställe som har varit öppet i sommar som heter Måsen. Som är där liksom, med utsikt över Riddarfjärden på liksom, det är som en liten platå där till höger om... vad heter det, Münchenbryggeriet, om man liksom står och blickar ut över Riddarfjärden, alltså uppe på liksom.
Fint.
Otroligt, ligger otroligt pittoreskt. Men det finns ingen last.
Utsikt över husbåtarna som brinner ibland.
Ja, men typ. Eller ja, inte typ, utan ja, utsikt över dem, ja. Men kanske framförallt över Riddarfjärden och stadshuset är det som är i blickfånget. Men i alla fall, där ställde jag mig. Och då var jag så här, i början försökte jag vara så här lite duktig, för att man måste ställa sig, det är en så här på- och avstigningsplats för bussar. Och då tyckte jag, det är liksom i en liten sväng, lite så här halvdolt. Så då brukade jag ställa mig liksom upp på trottoaren lite grann, för jag ville liksom inte stå ut i vägen, för jag var rädd att det skulle komma bilar som inte liksom skulle hinna se mig riktigt. Och typ, ja, det var liksom jag försökte ta hänsyn till andra trafikanter. Och då var jag ner och levererade massa så här, Måsen ska alltid ha massa grillkol, alltså tunga grejer, så jag var rätt svettig och trött liksom. Och fick liksom gå, då får man gå med pirran fram och tillbaka, för de ska alltid ha så jävla mycket också, och det finns liksom, de har aldrig någon sån här burvagnar, nu blir det lite internlingo här, så att man måste liksom gå med pirran hur som helst. Jag hade gjort det där.
Burvagnar känner jag till.
Det brukar många ställen ha ju burvagnar som man liksom kan ta till bilen, och så fyller man på dem ifall det är mycket. Hur som helst. Så kom jag tillbaks och då står det en p-vakt.
Kan de fixa burvagnen och jävla gång på Måsen?
Ja, precis. Ja, men ibland har de det. Ibland står det burvagnar också. Så att det är ju, ja, det är ju, man fattar ingenting. Man bara kommer dit och bara, vad fan är det här? Liksom, hur burvagnar? Nu är inga burvagnar. Och man bara, jag blir ett jävla galen. Jag blir tokig, tänker man. För sig själv. Ja, men i alla fall. Och då stod det en p-vakt och gav mig en liten sån här ostskiva. För att jag då stod...
Ostskiva, är det kallas?
Har du inte hört det uttrycket?
Nej, aldrig.
Nej, men det är det kallas i alla fall.
Fan, vad bra.
Ja, men då, och då, det var så här fredag, jag var lite trött och blev ju, kände mig liksom lite som din kollega John Kingstedt kan göra, när man känner sig att man har liksom principiellt rätt och liksom vill stå upp för sin sak.
Men jag fattar inte, vad var det principiellt rätta du hade gjort?
Nej, jag hade gjort principiellt fel. Men jag hade gjort liksom rätt ändå. För jag tyckte att jag hade ställt mig mer trafiksäkert, eftersom jag stod liksom med halva bilen uppe på trottoaren, som alltså var bred. Så det var inte så att att folk inte kunde komma förbi.
Alltså du stod olagligt, men du hade tänkt på andra.
Ja, exakt.
Och då sa han så här, nej men du måste stå ute i gatan, du kan inte stå så här liksom. Jag bara, men vad fan, det är ju farligt för bilarna om jag står så här. Och han var helt obeveklig. Och då fick jag ett sånt här, jag bara, jag vet inte vad jag skrek, men liksom invektiv, kanske något könsord, och bara började skrika ut av helvete på honom.
Blev
han
rädd?
Nej, men han började fingra på en mackapären och sa så här, trycker en gång här så kommer polisen.
Larmknapp.
Jag bara, ja men gör det då. Tryck på den här jävla knappen. Din jävla idiot, fy fan. För fan för sådana som du. Ja, och sen så tog jag min bil och kul, så alltså, drog jag därifrån.
Vad hemskt. Liksom.
Ja, sen tog jag min bil
och här får man höra.
Mm. Sen tog jag min bil och drog därifrån, men jag kommer inte riktigt
ihåg. Men kunde du typ så här, jag vet inte, ringa upp, skicka blommor eller någonting, eller vad gör du efter? För det måste ju vara.
Nej, jag går hem.
En del att brottas med sen.
Nej, absolut ingenting.
Alltså, du gjorde ingenting?
Jag känner absolut ingenting efteråt. Jag...
Nej, du känner ingenting.
Nej, alltså jag hade ju rätt. Jag det var skönt att få utlopp för någonting bara. Men jag fick ju däremot en p-bot. Det var det jag skulle komma till. Då var det min
men jag tänker bara så här, du vet, tänk en ung person eller vilken ålder som helst som bara ska jobba på sitt jobb och som har som jobb att säga till dig att du inte ska ha dina hjul på trottoaren. Ja.
Okej. Okay. Det rör mig inte i ryggen det du säger.
Nej, men som blir ledsen och orolig, känner sig att fan, jag kan nog inte jobba kvar här.
Ja, det är tråkigt för honom. Bra, då kan han skaffa ett annat jobb.
Du är dum i huvudet.
Ja, men så kände jag i alla fall då. Ja.
Och även nu när du pratar om det med mig tre månader senare.
Alltså en fucking idiot. Verkligen. Rakt igenom. Ja. Men han hade också en jävligt så här jävligt störig uppsyn. Alltså han hade så ansikte som han ville typ lite knäggla ihop lite grann. Usch. Mm-hmm. Ja, nej, det var inget kul. Men det var min andra p-bot då inom loppet av liksom det var väl inom loppet av några veckor bara. Och det var väl så här, jaha, okej. Och sen så var det tredje p-boten. Nu ska vi se om det var... det kanske bara var tre p-böter. Men att de kom så jävla tätt. Så var det, just det.
Mm.
Och då hade jag gjort så här att jag hade ställt mig... för vi brukar ju, återigen, så utanför... kontoret så är på Volmar Yxkullsgatan så dubbelparkerar vi, det vill säga vi står på utsidan av de parkerade bilarna och liksom lastar in våra bilar, och det är inga problem för p-vakterna.
Nej, man får ju lasta och man får ju stå i princip hur som helst, men det är någon tidsbegränsning.
Ja, alltså det är väl lite luddigt det där med exakt dubbelparkering vad som gäller, men det är liksom...
Nej, men, ja, men jag tror det finns så här att man får lasta i 5 minuter eller något sånt där på typ var som helst.
Ja. Om man inte stör trafiken fullständigt.
Ja, ja.
Men så att då istället för att dubbelparkera så var det en gång en liten lucka. Men jag kunde liksom inte fick parkera. Så jag liksom, men jag ställde mig så att jag liksom stod med... jag stod liksom... nu ska vi se, hur blir det nu? Heter det... Alltså diagonalt mot trottoaren. Så att jag stack ut...
Alltså du stod med nosen eller akten in?
Nej, jag stod med akten in, för jag har ju bakluckan där som jag skulle lasta ut.
Just det.
Så att bilens...
Akten mot trottoaren.
Ja, så bilens för...
Som en sån här mini som man kan parkera.
Exakt. Fast jag stod inte... Jag stod ju diagonalt. Alltså jag stod ju liksom på snedden.
Diagonalt,
så att det,
okay.
Så att det liksom stack ut, eftersom jag inte kom in...
Okej.
Okay. Så att den stack ut liksom mycket mindre än om jag hade dubbelparkerat. Förstår du?
Mm, jag förstår.
Men jag stod på snedden. Dels för att jag tyckte att nu sticker jag ut mindre... Och jag liksom, det blir smidigare för mig att lasta i bilen, för att nu är det närmare till bakluckan. Och så var jag in och hämtade mina grejer. Och sen när jag kom ut med vagnen, då hade jag fått en p-bot. För då stod jag regelvidrigt. Nej, men då hade jag ju, då var det ju bara så här, då orkade jag inte längre. Alltså då bara, jag bara sa till dem, så här, men hallå, jag sticker ut mindre nu än om jag har stått dubbelparkerat. Och det är liksom så här, nej men regler och så vidare. Alltså, ja, otroligt stelbent. Men då, jag fick inget utbrott en gång. För jag var ju också på en bättre plats. Alltså, mina utbrott kommer ju oftast liksom, jag kan ju oftast skippa utbrotten. Alltså, mina utbrott är ju mer som att jag är lite illamående så spyr jag. Eller så är jag inte illamående så spyr jag inte. Så att då, men däremot så blev jag väldigt sådär... uppgiven, så att då bara swishade jag Henrik 1300 spänn direkt och så skrev jag ett sms, jag fick en till p-bot, sorry, ja, här har du pengar.
Och han swishade inte tillbaka?
Nej, det gjorde han inte, och det är med all rätt. Nej. Jag hade gjort bort mig en gång för mycket. Three strikes and you're out. Men sen dess har jag inte fått någon p-bot, för det jag lärt mig är ju att, så här, att inte försöka tänka själv. Alltså, man ska vara en väloljad kugge i det liksom diktatoriska p-vaktsmaskineriet. För jag tror att det också är lite grann så där att det, p-vakterna är ju nu för tiden alltså privatiserade och sånt, så jag tror att de har väl också olika så här, kvoter de ska fylla, så att de, om de ser någon som har gjort någonting regelvidrigt, så ger de en bot oavsett vilket, även om det liksom är en liksom, inom situationstecken smartare lösning än om man skulle parkera enligt lagens råmärken, så att säga. Så det var det om mina p-böter. Jag har ingen aning om varför jag kom in på att prata om det här. Det var någonting.
Jo, det vet jag, för du skulle berätta om ett utbrott som du hade fått igår.
Ja, jag tror inte att jag har pratat om det ännu i podden. Jag tror att jag pratade om det innan här, men det kan ju vara
lite. Jo, du sa att temat var olika utbrott som du har fått.
Ja, okej. Ja, bra.
I den här podden sa du det. Alltså som heter Pappapodden.
För jag fick ett utbrott idag faktiskt, och det var ju ganska länge sedan jag fick ett sånt utbrott. Jag och Joja hade varit på en jättemysig utflykt ner till Farstanäset till hans gamla klasskompis Henning, hans föräldrar som är arkitekter, eller frun är utbildad arkitekt men är också utbildad läkare och hon jobbar nu som läkare.
Det är en duktig kvinna.
Otroligt. Så de har...
Men hon säger naturligtvis att hon är arkitekt.
Ja, men det där, jag säger dirigent och arkitekt. Alltså där är jag ju väldigt sådär, inte entrecott. Alltså jag är väldigt, jag är väldigt principlös när det gäller uttal.
Ja, men jag säger också arkitekt. Ja. Alltså jag tänker det är mest arkitekter som säger arkitekt.
Ja, men det är väl som att säga typ psykolog eller psykiater.
Mm.
Eller psykiatriker. Alltså du vet, man bara, vad heter det ens? Ja.
Mm, nej, vet fan.
Psykiater känns lite gammaldags att säga. Det kanske jag ska börja säga.
Vadå, det är väl så det heter? Eller vad skulle det annars heta?
Men heter det inte psykiatriker?
Psykiater tror jag.
Ah.
Man kanske kan säga båda.
Ja, men jag tror psykiater är lite coolare. Jag tror jag ska börja säga
psykiater. Ja, det är det jag säger, så jag är lite cool.
Ja, men du är ju lite cool, ja. Hur som helst så cyklade vi i all sköns ro på grusvägen därifrån. Vi hade haft en jättemysig stund. Jag har haft en sån här grej på min lista. Jag har gjort en sån mannegrej, för att jag blev av med cykelpumpen i bodelningen. Och så har jag haft liksom mina däck på cykeln har blivit liksom lite så här svampiga, alltså som de blir när man inte har pumpat dem på en hel sommar. Och jag har liksom inte orkat.
Det där är så sjukt. Jättekort parentes. För min lilla syster kom hem med sin cykel, till mig med sin cykel då, som hade punkat på bakdäcket. Så fick jag lösa det. Det var jävligt härligt att kunna göra det för sin syster. Fixa en slang och byta. Så det visar hur man gör.
Ja, ja, ja.
Men och hon började cykla till jobbet för några veckor sedan. Bytt jobb. Cyklat till Odenplan. Det är prick en mil. Så det är ändå 2 mil per dag.
Ja.
Och så kände jag på hennes framhjul som inte har punkat. Och det var, jag kunde trycka det hela vägen ner till fälgen. Alltså det var det sjukaste jag varit med om. Och det är liksom, det är så hon tror att det är att cykla. För att hon har inte pumpat den sedan hon köpte den, vilket var liksom nu.
Ja.
Och hon sa också att hennes son, min systerdotter hade sagt, systerson hade sagt att mamma, det ser ut som du har punkat på fram också typ.
Ja.
Hon har liksom inte tänkt på att pumpa ska man göra minst en gång i veckan. Ja, förlåt, slut parentes. Jävligt sjukt. Ibland så ser jag folk när jag är ute och cyklar i stan som jag vill säga till dem så här. Du måste pumpa, det kommer bli så mycket lättare för dig. Men Sara har sagt att man vill inte ha sådana oombedda råd, så jag gör inte det.
Nej, framförallt för att jag har ju liksom också, jag har ju en jävligt chill approach till mitt cyklande nu. För det är ju min liksom stund på morgonen när jag, det är då jag dricker kaffe, tar en snus.
Jo, men det blir inte mer chill för att det är dubbelt så tungt att trampa.
Ja, fast jag trampar så jävla, jag cyklar så jävla långsamt. Men hur som helst, jag har ändå tänkt att jag ska pumpa. Och då var vi där och han är ju arkitekt, vad man nu väljer att kalla det. Och är ju väldigt händig och har ju hållit på och byggt massa grejer där i det huset och sånt. Så då tänkte jag, han har
byggt
ju
en stor jävla pump.
Han har ju säkert en pump. Och det hade han ju. Han hade ju också cykelolja, för att jag har också haft en jävligt gnisslig cykel. För kedjan har inte heller oljat sen någon gång i mars, april. Så jag har liksom cyklat runt då med gnisslande. Vilket uppmärksamma lyssnare kanske har hört på. För jag brukar ju lägga upp så här stories när jag cyklar till jobbet. Och jag tänker alltid på att det gnisslar en jävla massa från cykeln. Men det är ingen som har kommenterat det. Så att antingen är det...
Vindbruset och trafiken där från Nynäsvägen övertrumfar nog det, tror jag.
Tror det. Jag tycker att man hör gnisslet mest.
Ja, kanske jag kommer att lyssna efter det nu.
Hur som helst så hade jag då en nypumpad cykel och ny olja. Han fixade också växlarna på Jojo cykel för att där hade vajen vikt sig så att det liksom, den behöver ju vara spänd för att växlarna ska funka. Så att han stagade upp den med liksom, det var lite som att han tog sin frus läkarskills och satte en, du vet när man spjälar ett ben när man har brutit det i typ ute, om man är en soldat, så liksom drar man det rakt och sen tar man typ en planka och så ja. Så gjorde han med den där vajern, och sen så hade han en otroligt stark byggtejp som han sa skulle, citat, hålla i 100 år. Och det känns ju rimligt, även om Jojo behöver en ny cykel i vår. Men det är ju bra att det håller tills dess. Vi cyklar i alla fall med nyoljade, nypumpade och nyfixade växlar hem därifrån och var på gott humör. Och vi cyklar på den här grusvägen som mig vetligen inte alls är en liksom en enkom gångväg, utan det är liksom en grusväg där folk cyklar. Och vi kommer ju att cykla väldigt långsamt. Det är jag och min liksom 8-åriga son som är ute på liksom söndags flanerspromenad. Och så möter vi ett par, man och kvinna i 70-årsåldern. En liten gubbe med flint. Som liksom, han kan, det jag ser på honom, han kan inte låta bli. Och så säger han så här: det är faktiskt en cykelbana här. Eller vad, nej, det säger jag inte. Utan det är faktiskt en gångväg det här. Och jag har ju aldrig sett någon skylt om att det bara är en gångväg, och har ju alltid cyklat där och folk cyklar där. Och det är liksom en bred, det var liksom, vi var inte i vägen på något sätt. Det var ingen liten stig eller någonting. Men då märkte jag också lite som när man märker då, om man är gammal, när man blir lugn av en polis, så märker jag ju vad jag egentligen är på för humör när en sån här gubbe uppenbarar sig och säger sån här. För att jag hör mig själv skrika att han är en jävla gubbe, att han ska hålla käften och att jag pekar fuck you. Oj. Och liksom bara,
så du fuck you? Ja, det är så. Alltså inför din son?
Ja, det gjorde jag också. Så att det,
och kan du så... återskapa, kan du låta så likt som möjligt ditt utbrott?
Jag tror att det är svårt alltså, eftersom det kommer ju så liksom inifrån liksom, det är lite som när jag är med i direktsändning i TV, att jag kan ibland, fast då blir jag mer positivt överraskad av mig själv, att jag ibland kan liksom höra mig själv säga saker och jag inte riktigt vet varifrån det kommer, och bara, fan, det här låter ganska smart, vilken smart kille, för att det bara kommer liksom som från Gud. Men ibland har jag uppenbarligen då djävulen i mig, och det hade jag nu här. Jag var liksom, hade en demon, så jag skrek lite olika invektiv, och jag pekade också fuck you liksom, fast när jag cyklade förbi, så jag pekade det bakåt liksom. Och sen så cyklade jag vidare, och Jojo undrade lite vad jag höll på med, var väl lite skärrad, men jag bara avfärdade det som att han var en idiot, och men jag sa att det var dumt av mig att peka fuck you.
Alltså att Joel var en idiot?
Nej, att det var dumt av mig att säga jävla gubbe och sådär, det ska man inte göra. Men sen cyklade vi vidare, och sen har jag inte tänkt så mycket mer på det förrän du tog upp det här med någonting som fick mig att tänka på det. Jag kommer inte ens ihåg vad. Jo, det var ju när du berättade, innan vi började spela in, så berättade du en annan story som du skulle prata om idag. Och då kommer jag att tänka på det här. Den kanske vi kan komma in på nu.
Vi kan komma in på den nu. Jag tror att alla har hört talas om den här historien. Det var ju...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Förra veckan så var det några pojkar, eller liksom killar, i yngre tonåren. Jag tror de var typ, kanske inte ens tonåren, jag tror inte de hade kommit till målbrottet. De var kanske 11-12 års åldern, som spelade basket på Östermalms IP, ett ställe där det råder hundförbud. Och så var det en kvinna i 50-årsåldern som gick förbi där med sin lilla pigga, ettriga hund. Och så ville hunden låna deras boll. Och då sa de att det fick hunden inte göra.
Nej.
Och då tog hon bollen och började skrika på dem att ni är så jävla snåla och äckliga. Du är så jävla ful. Jag ser framför mig hur fucking fula ni kommer bli. Ni kommer vara så äckliga, fula när ni är vuxna. Ni är så vidriga, fruktansvärt äckliga. Åh, vad ni är hemska, ni är så vidriga. Så hon fick totalt
hon undrar om hon också då märkte vilket humör hon var på den dagen när hon fick.
Jag tror att hon märkte det.
Ja. Att hon gick runt där och trodde att hon var på gott humör.
Jag är på sånt här humör. Exakt. Och när hon filmas då man får inte se från början, så att man vet ju inte vad som hänt innan, men då är väl killarna lite desperata, för hon har då tagit bollen. Alltså samtidigt som hon säger hur fula de är, yeah, och snåla och vidriga, så
hur
har hon tagit deras boll. 11-12 skulle jag tro.
Oj.
Alltså de har inte kommit till målbrottet, tror jag. Nej. Så unga killar.
Ja.
Alltså verkligen barn. Alltså inte sådär att man kan förledas att tro att de är unga män eller sådär.
Nej,
för
nej.
Att de är prepubertala.
De får inga dickpics på TikTok. Om de hade varit kvinnor, tjejer.
Nej, om de hade skickat dickpics så hade det varit barnporr. Oönskat barnporr hade det varit då.
Kan man åka dit att, för det? Alltså om en pojke skickar en dickpic till mig på Instagram, ja, kan jag åka dit för barnporr då?
Nej, jag tror det är lugnt.
Fast jag vågar fan inte utmana ödet.
Nej, det ska man inte göra. Men så hon hade då tagit bollen och var så här galen på pojkarna, och de var desperata, så de sa men okej, hunden kan få leka med bollen, men snälla kan vi få tillbaka den sen.
Mm-hmm.
Och hon bara skrek om hur fula och äckliga och snåla de var med deras boll i handen. Och sen det här har blivit väldigt omtalat, för att den här kvinnan, alltså någon pappa la ut den här på Facebook,
ja.
Expressen plockade upp det. Och det är väl mycket det diskussionen har handlat om efteråt, att på ett sätt så var det jävligt hemskt för henne, för att där hamnade det på Flashback. Mm. Och hon kommer ju i princip behöva skyddad identitet. Jag har själv kollat upp vem hon är, och hon hade tydligen jobbat för regeringskansliet, vilket gör att både Expressen och på Flashback skriver man liksom att hon har haft en viktig position, så här statsbärande typ, fast egentligen har hon bara varit grafisk formgivare. Mm. På regeringskansliet typ. Så att hon har fått massa problem och diskussioner har handlat om det. Men det jag skulle vilja prata om, som jag tycker att nästan ingen har pratat om, är att jag tycker det är så jävla hårt klimat för unga killar.
Aha.
Och inte på det sättet som man brukar tänka sig. Unga killar, de förväntas ha våldskapital och machoroller och sånt där, utan hård miljö så tillvida att det finns så många som inte tycker om att de finns och som inte vill att de ska drälla omkring.
Okay.
Och det som är så jobbigt är, om jag tittar så här, det här blir ju väldigt ovetenskapligt då, men ofta killarna i min närhet, om jag jämför dem med tjejerna i min närhet, alltså pojkar och flickor nu, så är ofta killar lite mer, om jag tittar på mig själv också, lite mer ängsliga än de tjejer jag känner, som har varit lite mer kavata.
Just det.
Men killar behandlas så här mycket skarpare och hårdare. Mm. Än vad flickor behandlas generellt.
Mm. Är det här nu för att du är en pappa-chauvinist? Alltså man kan ju bli pappa-feminist. Men du har blivit en pappa-chauvinist.
Ja,
när
precis.
Du har fått en son.
Fan vad bra, exakt. Uh-huh. Förut så var jag pappa-feminist. Ja, men du är ja exakt, uh-huh. Fan vad bra. Mm. Typ så. Nej, men, och jag märkte så många, alltså jag minns det så väl. När man själv var pojke, liksom att oftast pojke tillsammans med andra pojkar. Man vet ju det, så att alla hatar ju män i grupp.
Mm.
Och det är väl rimligt någonstans kanske. Men
om man inte
folk
är
hatar
en
ju
tjej som har som sexuell läggning att ligga med många killar samtidigt.
Ja, kanske då att det är ett undantag.
Ja, men det finns ju inga regler utan undantag. När det inte handlar om var man ska parkera. Märka.
Kommer du ihåg det? Det var ju någon slags lågvattenmärke när, vad hette hon? Anna heter hon, Nachemsson. Jag minns inte vad hon hette förut. Hon är ju tillsammans med rabbin, eller gift med rabbin. Förut så var hon bara en ganska provokativ krönikör. Det var några hockeykillar i elitserien som dömdes för, eller som anklagades för någon gruppvåldtäkt. Mm. Och då skrev hon en debattartikel på sida 4. Tack killar för att ni gav mig en härlig sexfantasi. Det känns så där, va? Men jag måste gå vidare, för det var över 15 år sedan.
Ja.
Nej, men jag minns det, alltså, hur, från min egen barndom, hur illa folk tyckte om pojkar i grupp. Alltså, så här, om jag var ensam, då kunde folk tycka att så här, lyssna på mig och tycka att jag hade ett existensberättigande. Mm. Men så fort man var i grupp så ville folk att man skulle försvinna.
Just det.
Jag minns ju, alltså, ett exempel på så här, killar i grupp. Det, kommer du ihåg, kan du återge en annan så här, utbrott som du fick när vi sprang igång i Farsta?
Mm, nej, det har jag glömt.
Ja, att det var några killar på löparbanan när du kom springande och du bara stick ifrån den jävla skitungar! Alltså direkt. Sånt där...
Gjorde jag det?
Risk... Ja, det gjorde du verkligen.
Ja.
Och sånt där kände sig som man riskerade hela tiden som ung pojke. Så därför tycker jag...
Ja, men tjejer går typ ju inte såhär... och dräller på banan på samma sätt.
Nej, kanske är så. Ja. Men, så därför tycker jag det är så jävla bra att det nu finns modern teknik så att pojkar kan filma sådana här Karen-förövare så att de får upprättelse liksom.
Ja. Ja, alltså nu som nybliven pappa-chauvinist så tycker du att det är skönt för Adrian att han ska slippa utstå det där. Och om han utstår det så ska han i alla fall kunna filma skiten. Och så blir det en grej i Expressen.
Ja, exakt. Men... typiska pojken som är, om jag tittar på mig själv eller om jag tittar på mina systersöner.
Ja.
Så är det någon som är så här väldigt trygghetssökande, lite osäker, tycker det är läskigt att åka nyckelpigan på Gröna Lund.
Ja.
Och sen klipp till att man har blivit något år äldre, känner samma känslor inombords och typ längtar hem till mamma.
Ja.
Men bara man finns på stan eller i någon miljö så är det plötsligt någon som skriker på en att här får man inte vara. Lite grann som du, kanske är därför du reagerar så starkt på den här gubben. För att du är trött på att du inte får vara.
Ja, jag är ju pappa
som ung man.
Jag har ju varit pappa-journalist i snart 14 år.
Ja.
Men jag kan ju bli jävligt liksom också, jag känner igen det här med att folk blir så himla förbannade på såna här män i grupp som liksom sätter på sig masker och typ stormar fotbollsplaner och såna här. Att folk liksom bara blir så jävla irriterade på män i grupp som kanske typ går av en tunnelbanevagn, skriker
och
brölar och i grupp
kissar
och kissar bara, tar fram sina snoppar och bara kissar. Ja, liksom, att, så här, att folk blir så irriterade på det, jag tycker det är så jävla tråkigt. Eller på män som sitter på tunnelbanan och typ tar upp två säten för att de är så, har så brett mellan benen. Liksom. Alltså, det är ju, fy fan.
Och som säger till någon främmande tjej så här, du är jävligt sexig alltså. Ja. Och så säger tjejen ursäkta, jag vill inte prata med dig. Och bara, jävla hora.
Ja.
Jag tror som att jag skulle vilja ha dig.
Ja.
Vad fan tror du?
Ja,
ja precis.
Och så blir den där tjejen skitirriterad. Och så blir det liksom typ som en stor grej. Jag blir så här trött på det där.
Jävla alltså, Karen. Alltså.
Som pappa-chauvinist så tycker jag att sånt där är liksom förkastligt beteende. Det finns ju andra, alltså män som har dålig kontakt med sina känslor. Det är väldigt synd om dem. Och sen så gör de då får de utlopp för alla sina liksom, inre demoner genom att typ slå sönder sin flickvän eller någonting.
Genom att skrika på stackars oskyldiga parkeringsvakter.
Ja, verkligen.
Utan att tänka
verkligen.
Twice.
Och så ska det bli någon jävla grej. Alltså det känner, då känner man ju så här, vad fan är frågan om? Alltså vad fan är samhället på väg? Eller män som tar sig friheter med kvinnor som är ute och joggar i parker. Alltså att det liksom ska vara så jävla jobbigt. Att de liksom alltså, bara tar tag i dem och puttar omkull dem och kramas extra länge med dem. Jag tycker att det liksom är så blir folk förbannade. Jag tycker att det är ett jävla sätt. Är det?
Ja, nej men ärligt talat så måste vi ta hand om de här stackars pojkarna.
Mm.
Och vakta lite på dem så att folk inte håller på att skrika på dem utan de har liksom rätt att finnas i samhället.
Ja, så är det verkligen.
Och ofta vill de bara längta dem hem för de vill typ så här, kan inte komma hem fort nog för de vill dricka kaffe och kramas med sin mamma och lyssna på spanarna klockan 3 på fredagen.
Och nu vet man ju precis hur det här kommer, liksom, hur vårt flöde kommer se ut på Instagram, att nu kommer det vara alla kvinnor kommer säga, men inte alla kvinnor är så där mot killar. Alltså det vet man ju hur det är. Hur det alltid blir när man tar upp såna här saker.
Ja, det är tyvärr.
Det är för jävligt. Hör du, jag läste en intervju med Marie-Louise Ekman i DN idag faktiskt. Och det blir ju då, om ni lyssnar imorgon som var igår. Vi spelade in på söndagkvällen här.
Smart.
Det var en söndagsintervju. Jag tyckte det var en jävligt bra intervju. Jag gillar Marie-Louise Ekman. Och hon...
Du vet att mina gamla kompisar Dag och Saman har börjat hänga med det, va? Alltså de har blivit jättetajta.
Undrar om det, för att hon pratar lite om att hon har en ny musa. För Just Ekman gick ju bort för 6 år sedan. Och så sa hon så här,
det kan vara Dag då.
Jag har en ny musa, men det var väldigt hemligt vem det var. Musor ska vara hemliga, annars inga musor längre. Tänk om det är Dag.
Det kan det verkligen vara. Han är hos henne hela tiden.
Otroligt, det är nog det. Fan vad, ja, nu vet vi ju inte det här. Så det här är liksom, det här är ingenting som Pappapodden står bakom liksom. Och det är ingenting som vi har som vi säger med liksom säkerhet. Och det finns liksom ingen,
men jag kan ju säga det till Marie-Louise att jag hade ju Dag som musa för 10 år sedan, så hon är ändå lite sent på bollen.
Ja. Men hon beskrev, hon sa 3 bra grejer tycker jag. För att när Just Ekman då dog, han fick ju liksom återfall i sin cancer och gick ju bort då 2017. Då skrev hon, då sa hon så här, då sa hon i intervjun, jag trodde inte jag skulle kunna jobba någonsin mer. Jag trodde kanske inte jag skulle kunna fortsätta överhuvudtaget. Och jag hade en massa sömntabletter, och så minns jag att jag nämnde det här för en väninna, att jag inte tyckte att det fanns något att stanna kvar för. Och då sa min väninna, hon beskrev för mig hur en människa som tagit livet av sig genom att svälja för många tabletter ser ut. Hon sa att jag inte fick under några som helst omständigheter utsätta mina barn och barnbarn för det, och att jag måste hålla ut. Hon var väldigt krass, och det var bra. Det där tycker jag var ett ganska bra... Nu vet man inte, om någon är så liksom deprimerad och förtvivlad så till den milda grad att det liksom inte finns någon annan utväg än att ta livet av sig.
Att man avhålls av att man skulle bli fult lik.
Ja,
nej,
det tror jag inte. Men däremot så var väl det någonting som hon kanske behövde höra i den stunden, när hon mest kände sig lite... vad ska man säga, lite allmänt förtvivlad på grund av att hennes älskade make hade gått bort. Hade hon haft liksom någon mer klinisk depression som gjorde att hon erkände att det inte fanns någonting att leva för, då kanske inte hade det varit ett bra råd. Men jag gillade liksom det, jag gillade det logiska och det liksom, men det krassa i det hela, att man liksom lägger upp det på det sättet. Alltså lite, det är ju lite i linje med när jag mådde dåligt för en 6-7 år sedan, eller fan var, när du sa till mig liksom, vad fan, du vet att du inte behöver må dåligt, det är ju bara att käka tabletter och gå i terapi, vad fan håller du på med, den jävla tönt. Alltså det är lite i linje med det. Och det, ja. Och jag är ju lite för den typen av råd nu för tiden, enligt min princip att ha principer som jag ändrar i tid och otid.
Ja, hon, det är bra.
Hon gav också exempel på, som jag tyckte var bra exempel på, att hon inte kanske hade liksom en uppväxt som alla andra har haft. För hon skrev, hon säger det, att jag var ett rötägg som barn. Lärarna tyckte inte om mig. Och jag tyckte inte om dem heller för den delen. När jag var 17 år så fick jag inte gå om fler årskurser, och då blev jag relegerad. Och då anmälde min pappa mig till Pernbys målarskola. Men jag målade uselt och jag tyckte att jag var alldeles genomskinlig för lärarna. Det funkade inte, så till slut frågade pappa mig, men vad vill du göra då? Och då minns jag att jag svarade, nej, men jag vill ingenting. Jag vill bara jobba på kontor, tjäna pengar och köpa smink och kläder. Då höll han på att dö. Det var det värsta han hade hört. Jag tycker det är väldigt roligt då, om man tänker sig hur de flesta föräldrar tänker, att det är så här, att om mitt barn blir helt och rent och typ så här, klarar sig i livet och är någorlunda lycklig, så blir man nöjd. Men det är en viss typ av uppväxt när det värsta man kan göra mot sin förälder är att bara, nej, men jag vill bara jobba på kontor och vara lite vanlig liksom. Gå och handla lite kläder och köpa lite smink och sådär. Det tyckte jag var kul. Men sen gav hon också 3 råd till en ung konststudent. Och då tänkte jag att vi skulle ge 3 råd till en ung pappapoddare. Eller en poddare kanske.
Alltså en pappas lyssnare.
Ja.
Eller var det någon som ska göra en pappapodd?
Någon som ska göra en pappapodd, ja. Eller en podd kanske.
Emanuel Karlsten.
Jag tror han behöver råd. Det känns som att han i teorin vet precis exakt hur man ska göra för att göra en podd som slår lyssnarrekord.
Ja, men han har ju lagt ner det i och för sig.
Ja, det har han ju gjort. Men det känns ändå som att han i teorin redan vet allting.
Jo, så är det.
Jag tror att det är lite som att ge honom ett råd om hur man ska göra en podcast. Det är lite som om du skulle ge ett råd till någon som har opumpade däck på Sveavägen. Oombett. Men hennes råd i alla fall till en ung konststudent var som följer. 1. Härma den du tycker om. Du kommer att synas i detta i alla fall. Alltså du kommer att synas i detta i alla fall så småningom. Två, det här är intressant, att hennes andra råd är att man ska akta sig för goda råd. För att man är inte en i mängden i just det här avseendet. Alltså, jag tolkar det som att, att ett gott råd kan man inte ge generellt, utan det måste ges på individnivå. Förstår du vad jag menar? För hon säger så här, akta dig för goda råd. Du är inte en i mängden i just detta avseende. Hur tolkar du det rådet?
Jag fattar inte vad hon menar riktigt.
Nej, men alltså, är jag helt fel ute om jag tolkar det som att, att man inte kan få generella råd? Utan det är liksom,
ja, så kan det vara.
Ja. Tre, tro inte att pengar är en drivkraft. Pengar har inte större värde än du. Och då får ju du nu... Jag tycker att två av de här råden går exakt att applicera på någon som vill starta en podd. Ett, härma den du tycker om. Du kommer att synas i detta i alla fall så småningom. Det tycker jag är... Det går väl att göra rakt av, även på, i poddvärlden.
Jag tror man skulle kunna härma han Krull, Bobo Krull.
Ja, men
och
vad
ändå
fan. Ja, men vad fan.
Själv fram.
Ja, men det kan man vara, vad fan. Ja, men det var vad fan. Ja, vad fan. Ställa liksom hårt. Vara snäll men ha ett hårt yttre.
Hur fan menar du då?
Ja, vad fan menar du med det? Hör du? Vad fan? och sen så då råd nummer tre. Det gäller ju verkligen dig och mig, i alla fall i det här sammanhanget. Tro inte att pengar är en drivkraft. Pengar har inte ett större värde än du. Jag tror att om man ska starta en podd så ska man inte tänka... Jag tror att man gör fel om man inte är typ nu ska vi se, typ någon megakänd person. Jag kan inte komma på någon just nu. Alltså någon som är liksom
Pernilla Wahlgren.
Ja, men om man inte är Pernilla Wahlgren, då kan man nog inte bara starta en podd och tänka att man ska tjäna pengar. Om man är liksom en vanlig random person som startar en podd, då måste man nog tänka att det ska vara jävligt roligt själv. Alltså att man ska ha kul att göra det. Man ska nog inte tänka att man ska göra det för pengarnas skull från början.
Nej, men det kan ju vara en drivkraft ändå. Alltså jag tror pengar är en svinbra drivkraft. Jag hörde någon, ibland så klipps det ut, jag vet inte ens vem det var. Det var någon entreprenör i någon, som hade klippts ut från någon podcast eller någon reel. Och han sa, det här låter ju väldigt självklart det han sa. Men, och han påtalade det själv att det här låter väldigt självklart. Men han var god för, jag tror han sa 3,5 miljarder.
Mm.
Och han sa att
det fattar
pengar
hur många
gör...
Där.
Ja, otroligt många. Alltså, om det var de här 50-års tuggummen så blir det 7 miljarder tuggummen.
Ja.
Det är ju ett tuggummi till var och en av jordens befolkning.
Ja.
Men han sa att pengar gör ju förstås att det blir smidigt, men det ger inte lycka. Och sättet som man märker det på, det är ju så här att när man har ganska lite pengar, då kan man köpa någonting så kan man vara rätt glad över det länge. Men nu köpte han en Ferrari och han var glad över det 2 dagar. Och det han har kommit fram till är att saker som han blir glad av, alltså hela tiden så är han ju nöjd med att han har tjänat sina pengar, men det som han tycker är kul på riktigt, det är typ att bada, surfa och hänga med sina kompisar, saker som inte kostar någonting.
Mm. Men, det, så säger
men
alla...
däremot så har ju drivkraften varit otroligt, otroligt viktig, och det har också den här liksom imperiebyggandet har ju gett honom massa tillfredsställelse och lycka, och så kan det vara med podd också liksom.
Mm. Ja, men det gäller
förstår
väl då,
du? Så och... drivkraft är ju, kan ju vara jättebra och viktigt med pengar, men det kan ju inte vara så här målet att nu start, alltså det kan ju inte vara det som är målet med en podcast, att jag startar en podcast för att generera pengar, för då kommer det förmodligen bli en för dålig podcast för att den ska generera pengar.
Ja, men så är det ju. Och då kanske det är så att man måste tänka vad är det man vill med sin podd, snarare.
Mm.
Och vilka vänder den sig till. Så.
Men jag tänker ju jättemycket på hur poddar ska kunna generera pengar och så här, och det är ganska stimulerande och så här, kan vara ganska bra för podden också.
Ja, ja, det är ju jättebra att du tänker på det. Jag tänker inte på det. Så där har vi ju två olika råd. Alltså om man nu, då får man ju gå på min linje eller ska man gå på din linje. Din linje är väl lite bättre, för då kan man gå på din linje och sen så kan man bli så där att man inte behöver bry sig om pengar.
Men jag tror också att, så här, att pengar är något som verkligen, alltså just den här, du vet, och det är exakt med pengar som med så här lyssnarsiffror, att det kan ju inte vara det enda, men det kan vara otroligt stimulerande små milstolpar liksom, som också gör att man skärper till sig, att man strävar efter större lyssnarsiffror och mer pengar och sådär.
Ja, jag tänker ju på pappapodden, så tänker jag ju mer att det är som ett, liksom ett projekt nästan, som är så här Jag tänker väldigt ofta på Krapps sista band av Samuel Beckett när jag tänker på Pappapodden. Mm. Alltså att det liksom är det är typ alltså my legacy. Det kommer vara att målet är att jag ska kunna sitta liksom om 30 år och lyssna på mig själv när jag är liksom 30 och pratar om hur det är att vara typ hyfsat nybliven pappa sådär. Mm. Och liksom, och så kan jag fortfarande prata och podden är fortfarande up and running, att det liksom är ett
ongoing. Men kan du ge dina poddpengar till mig då?
Jag tror att det nej, det kan jag verkligen inte göra för de behöver jag ju. Men jag tänker att också att det finns en styrka i att tänka så också. Nu svamlar jag lite så nu går jag vidare. Det tredje rådet som jag har.
Det är roligt att alltså, det blir alltid kul på något vis med dig och pengar.
Ja, det blir alltid att jag svamlar och svävar på målet. och att jag liksom blir flummig jag för att jag, men jag är ju liksom inte jag är också så här, har ju kommit till en insikt i att man ska inte bekräfta bilden av sig själv genom sig själv. Alltså så här, jag ska inte upprepa att jag är en liksom monetär fuck up, för att det kan också bli som en självuppfyllande profetia.
Ja, ungefär som, minns du Petter Männing?
Alltså han som ror eller vad han gör, paddlar kanot.
Exakt, kanotisten. Ja. Det var du som berättade för mig, för det var faktiskt en tals som hade sagt det till mig, att han var opererad, hade någon skada. Och sen så han kunde inte svara på frågor om det, för då skulle han bli den där skadan och det skulle kunna följa med honom sen han rehabbade och sen kom tillbaka till träning.
Ja, ja men lite så tänker jag också. Med pengar. Fast det är inte tydligen så mycket så att jag inte kan prata om det. Men gud, jag blir ju helt, jag tappar ju målföret fullständigt. Men har vi ett tredje råd då? Hon hade ju tre råd. Ett råd var ju då att man skulle
akta sig. Ja, men absolut. Ja, men släpp alltid avsnitt på rätt dag.
Ja. Kontinuitet.
Fortsätt. Ja. Ja.
Fortsätt även när det känns jobbigt. Det är väl liksom det är väl nästan det viktigaste, tycker jag. Att man kör på. Trägen vinner. Vi har ju hållit på nu i 10 år och ett antal månader. Och det har ju varit ganska lyckat. Men hörru du, nu känner jag att luften börjar gå ur mig lite grann. Märkte du också det? När vi började prata om pengar, då kände jag så här, nej men nu vill jag
tjäna pengar.
Nu vill jag avsluta det här och slänga upp den här podden innan det är imorgon när podden ska komma upp.
Ja men det är skitbra. Tack snälla för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Vi har ju glömt helt bort, men vi tänkte ha en frågespecial så småningom. Så skicka in frågor till våra Instagrams eller till nisseochmanne@gmail.com. Så kommer vi ta upp det här i en frågespecial här framgent.
Ja, bra.
Ha en bra vecka så hörs vi nästa vecka.
Gör vi. Hej. Like a raven, it's time to get this party
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.